Ja, välkommen den här fredagsmorgonen. Jag ska idag ta upp någonting som egentligen finns mycket olika uppfattningar om. Och det är om helgelse och helig. Jag tänker då på ett ord som står i Hebreerbrevet. Där det står så här, den 12:e versen och den 14:e, 12:e kapitlet och 14:e versen. Faren efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse får ingen se Herren. Som sagt så finner man upplever att i vår tid så är mycket av de bibliska sanningarna väldigt diffust. Och det har ju sin orsak i att man har inte det här intresset för bibelläsning, bibelforskning. Att inte bara läsa utan att forska i de heliga skrifterna. Att verkligen kunna ta till sig vad Guds ord säger i det ena och andra fallet. Att uppleva vad som är sanning. Hur den heliga ande kan levandegöra skrifterna och ge ljus över ordet framförallt. Det är väldigt viktigt i vår tid. Och det här har ju att göra med det personliga andliga livet man har. Har man inte en levande kristendom, då är det svårt att ta till sig vad Bibeln då lär, som i det här fallet som jag skulle vilja beröra den här morgonen. Just vad är skillnaden till exempel mellan helgelse och helig? Man kan säga så här att helgelse, det är en pågående verk, men helig, Paulus skriver till det heliga till exempel i Korint. Och det har att göra med att den troende pånyttfödda människan har ju fått upplevt att hon har ingen helighet i sig själv. Utan Romarbrevet säger ju det att alla har syndat. Alla är saknade av härligheten från Gud. Men det sätt som Gud ska kunna frälsa oss, det är för det första att vi genom pånyttfödelsen som grund får uppleva att det blir en helighet tillräknat oss. Alltså Kristus utförde detta frälsningsverk till rättfärdighet för oss, för att vi ska kunna bli uppleva, som Romarbrevet också först tar upp, om rättfärdighet. Att det är någonting som måste tillräknas, eftersom människan i sig själv inte har någon helighet, men den tillräknas den som har blivit född på nytt. En tillräknad helighet. Men man måste skilja på det här med helighet och helgelse. Det är ju i sig två skilda ting. Helighet, det är någonting som tillräknas. Men helgelse, det är någonting som man utövar. Och Hebreerbrevet här som jag läste säger att vi ska fara efter helgelse. Vi ska fara efter helgelse. Har vi inte detta helgelseliv så kommer vi inte att kunna, kan ingen få se Herren. Så det är någonting som man kan säga att det är inte så att det är någonting som man kan ha och inte ha, utan det här är frågan om att det är någonting som nödvändigt för oss att vi ska få se Gud en dag. Det är väldigt viktigt, som sagt, att skilja på helighet och helgelse. Och helgelse har ju också i sig två sidor. Det ena som beror på oss, och det andra vad som den helige ande utför i våra liv. Därför så står det till exempel om att vi är utvalda, och vi är utvalda till helgelse. Att leva ett helgat liv. Och det är då som jag nämnde nu två sidor av detta som gäller helgelse. Det är det ena som kommer an på mig. Vi kan ta till exempel ett ord ifrån Hebreerbrevet. Det är det första versen där i 12:e kapitlet. Alltså då vi har omkring oss en så stor hop av vittnen, må och vi lägga av allt som är till hinder, och särskilt synden som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tevens kamp som är oss förlagd. Och vi uppmanas vidare, se på Jesus som är trons hövding och fullkomnare. Och vi ska tänka på honom så att vi inte tröttens och uppgivens i våra själar. Det är frågan om ett arrangemang från vår sida, av den sidan av helgelse. Vi uppmanas att, som sagt, leva ett helgat liv, och att helgelse är ju någonting som pågår under hela vår tid här på jorden. Vi blir aldrig färdiga med detta med helgelse, utan det är ett pågående verk. Men det är väldigt viktigt här att betona att det är någonting som sker också genom den helige ande. Inte enbart vad vi förmår, men vi förmår egentligen ingenting i detta, men vi uppmanas att, för att ordet helgelse och helig, det har ju att göra med att man är avskild från någonting till någonting. Vi är kallade och avskilda för att vi ska leva Kristuslivet. Det är hemligheten till helgelse och framgång på det området. Det är att vi har Kristuslivet i oss. För Jesus, han utför helgelseverket i våra liv. Det talas ju då om att vi ska vara angelägna om detta med helgelse. Det stod ju här i Hebreerbrevet 12 och 14. Vi ska fara efter frid mellan människor och efter helgelse. Vi kan ta exempel ifrån Bibeln hur vi har en stark förebild i Abraham och Lot. Båda bröt upp från det kaldeiska Ur. Men det står så betecknande att Lot, han gick med Abraham. Och det säger oss att redan från den begynnelsen i Lots liv så fanns det inte förutsättning att han skulle lyckas. Därför att Abraham upptog Guds ord precis som Gud förmedlade till honom, och han blev liksom i kallelsen personifierat med kallelsen, med den kallelse Gud gav honom. Lot, han gick med Abraham. Där har vi skillnaden, och det visar sig också slutresultatet av detta. Därför att det är just typiskt för det här med Abraham att han inte var bara rättfärdig utan också utövade rättfärdighet. Lot var rättfärdig, men det stannade vid detta. Han fick ju uppleva Guds nåd till detta. Men så kommer han att låta ting avleda honom ifrån den kallelse Gud gav. Han blev väldigt begeistrad i när han såg vilka möjligheter det fanns att expandera materiellt här i tiden. Och att det är Sodom då som han inte drog in med en gång, utan först så drog han ner mot dal, mot slätten. Han såg vilka möjligheter det fanns. Han flyttade sig närmare Sodom. Men det utvecklades dithän att han flyttade in. Och han trodde att han skulle förändra någonting i Sodom. Men han tog fel och förstod inte kallelsens innebörd. Då Abraham däremot valde en annan väg. Den var inte så gynnsam. Det var prövosam. Och han fick också uppleva att han gick igenom en trons skola tillsammans med Gud. Det är en erfarenhet som saknas hos Lot. Abraham fick göra nya erfarenheter på trons väg. Och Gud lärde honom hur han skulle förlita sig på Herren. Lot han förlita sig mera på det vad han kunde förvärva. Och se vad han lyfte upp sina ögon och såg vilka möjligheter denna slätt som verkade och som en lustgård. Men vi ska inte se på det här närvarande. Det får inte styra oss. Utan vi har ett mål. Vi är bara pilgrimer. Vi kan inte slå oss till ro och likbildas med världen. Den stora bristen i vår tid är att man ser inte någon skillnad på en sant troende människa. Egentligen. Det finns alltså i gångna väckelsetider så såg man i det yttre att man levde i avskildhet ifrån världen. Den stora katastrofen för en kristen församling till exempel, det är att när gränserna suddas ut mellan församlingen och världen. Därför förstår vi också djupet utav vad Jesus säger att till lärjungarna, att jag har kallat er och jag har tagit er ut ur världen. Ni tillhör inte världen längre. Vi ska inte alltså tillhöra världen i ord och gärning, utan vi ska uppleva den rättfärdige Guden lär oss leva rättfärdigt, leva rätt här i tiden, att vara ljus och salt. Ja, man kan studera också det här ordet helgelse och helighet. Och man kan också finna det i olika bibelförklaringar, bibelkommentarer. Och jag hittade bland annat en som jag tänkte be Gert att läsa. Den säger väldigt tydligt vad helgelse är. Om du läser där, det är några stycken som jag har valt ut.
Ja, det står så här att helgelse är ett av de allra viktigaste nytestamentliga begreppen. Det står vid sidan av två begrepp som på ett särskilt sätt är knutna till den nytestamentliga frälsningsförkunnelsen. Rättfärdiggörelse och pånyttfödelse. Enligt Nya testamentet är det som dessa begrepp rymmer absolut nödvändigt för en människas frälsning. Därför är de också oskiljaktiga och de finns tillsammans hos varje sann troende. Och de är inneslutna i själva frälsningstillägnandet och frälsningserfarenheten. Medan rättfärdiggörelsen är en juridisk rättslig akt, ett tillägnande av Kristi rättfärdighet och pånyttfödelsen, ett meddelande av andligt liv, så är helgelsen en likbildning med Kristus. Varken när det gäller rättfärdiggörelsen eller pånyttfödelsen kan det vara tal om grader. Rättfärdiggjord eller pånyttfödd är inte något som man är, mer eller mindre. Helgelsen däremot är ett fortskridande verk, en process som pågår hela livet. Den som är helig ska fortfara att helga sig. Detta betyder att det finns olika grader av helgelse. Det innebär vidare att man kan betrakta helgelsen ur olika aspekter. Nya testamentet framställer helgelsen på tre sätt. Som den troendes ställning i kraft av helgelsen i Kristi blod, alltså reningen. Som den troendes etiska växt i kristenlivet. Och som det slutliga målet för Kristusgemenskapens utveckling. Helgelsen har sin utgångspunkt i rättfärdiggörelsen och når sitt mål i förhärligandet. Den är Kristi verk i den troende, något som han begynner och fullbordar in till sin egen dag. Guds helighetsväsen är uppenbarat i Kristus Jesus. Och så står det, helgelsen blir till, inte som ett utvärtes efterliknande av Kristus, utan som en trons inre livsgemenskap med honom. I denna gemenskap sker en likformning med Kristus. Kristus är den som lever och verkar i den som genom tron hör honom till. Helgelsen är en Kristi gärning i de troendes liv.
Ja. Då det gäller helgelse så är det någonting som Bibeln uppmanar och kraftigt understryker att vi får leva i helgelse. Det här är väldigt klart och tydligt i Thessalonikerbrevet, första brevet där och femte kapitlet och den 23 versen, och jag läser även vers 24. Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herre Jesu Kristi tillkommelse. Trofast är han som har kallat eder, han ska dock utföra sitt verk. Om man tänker på det som står i Romarbrevet 12, att då helgelsen är någonting som är i utveckling för oss, så kan man också då förstå att grunden till att leva ett helgat liv, det är att vi har gjort vad Paulus uppmanar. Det är en förmaning, står det, från första versen i 12 kapitlet. Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar, och att vi inte ska skicka oss efter den här tidsålderns väsende. Det är en väldigt viktig del som jag redan har varit inne på här, att vi är avskilda från världen. Vi skickas inte, vi likbildas inte, som det också står i en annan översättning. Vi formas inte av den här världen. Och det sker därigenom att vi är kallade som enskilda individer, troende individer och en församling att vara ett tempel för den helige ande. Den helige ande trivs inte tillsammans med ting som är främmande för Guds rike och vad den helige ande vill låta växa fram i våra liv. Och här är också en intressant sak då som vi finner där i Romarbrevet 12, att när vi upplever helgelse genom den helige ande så får vi en andlig känsel för vad som är välbehagligt för Gud. Jag läste ju nyss här i Thessalonikerbrevet att så att vi ska befinnas vara ostraffliga vid vår Herre Jesu Kristi tillkommelse. Om vi är observanta på den helige andes verk så kommer den att hjälpa oss. Och den är ju en hjälpare som hjälper oss med alla ting. Den hjälper oss till och med vardagens små händelser, vad vi ska göra och inte göra, vad som är välbehagligt för Gud och vad som inte är välbehagligt för Gud. Det är uppenbart att den helige ande, vi får en andlig känsel för vad som är välbehagligt för Gud. Och det behöver vi verkligen. Vi måste vara på vår vakt att vi prövar att det jag nu gör tillför dig det Guds rike, eller är det någonting som hör mitt egen liv till eller som tillhör världen. Men i det här bibelstället som jag citerar från Thessalonikerbrevet så kommer ett underbart löfte om vi ger akt på det här. Därför att det står fridens Gud ska helga oss till hela vår varelse. Men det kan inte ske om det inte sker en samverkan med oss. Om inte vi lyssnar till Guds ord, lyssnar till vad anden uppenbarar för oss, så kan det här inte få den följden och löftes uppfyllelse som det står i 24 versen. För att om vi ger akt på detta som står i 22 versen, så står det så här i den 20, eller 23 versen, så står det så här i den 24: trofast är han som har kallat eder, han ska dock utföra sitt verk. Ja, han fortsätter i andra brevet också, Paulus, och undervisar om hur vi ska leva ett helgat liv. För den skull bedjer vi och alltid för eder, skriver Paulus till Thessalonikerna, att vår Gud makta eder värdiga sin kallelse och att han må med kraft fullborda eder allt vad god vilja och vad tro kan verka. Gud verkar med oss om vi verkar med honom. Därför att Gud uppenbarar vad som han anser vara angeläget för oss. Och ställer vi upp på det så har vi då det här löftet att han är trofast och han som har kallat oss, han ska dock utföra sitt verk i det att han verkar vilja och gärning. Står vi med god fot med Gud så har vi detta löfte och att Gud verkar vilja och gärning. Är det inte det vi behöver? Vilja och gärning genom den heliga andes kraft. Ja, helgelse, det här var ju bara en kortare upptagning av detta bibelord om helgelse och heliga. Men glöm inte bort att man måste skilja på den tillräknade heligheten och den utövade heligheten. Den tillräknade, det är den helighet som vi får. Så som vi fick frälsningen som en gåva, så får vi heligheten som en gåva. Kristi helighet, någon annan helighet, finns inte. Men vi tar emot det som en gåva för att vi ska leva ett helgat liv. Vi ska vara angelägna om detta med helgelse. Så jag vill avsluta med det ord och den mycket viktiga uppmaningen som jag började med här. Och just detta, att utan helgelse får ingen se Herren. Men vi ska fara efter helgelse. Och Gud välsigna dig och låt detta Guds ord få spåra dig till att göra din kallelse och utkårelse fast här i tiden. Gud välsigna dig.